Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt det till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Välkommen tillbaka, Ann Söderlund.
Förlåt, två veckor tillbaka. Förra veckan var jag med.
Ja, det var det. Förlåt mig.
Jag är så ful att du inte vill ha mig här. Ja, ni pratade om en podd som jag helt har missat.
Det handlar om en podd om Anna Bok och hela hennes liv, leven och gärning. Vad jag har förstått så var den 1,5 timmar lång.
Ja, men den här podcasten Oförskämt att anta är ju en podd om fulkultur så att säga. Mm. Där dessa två kvinnor som driver podden, de gör ju lite så här som min favoritpodd Haveristerna, gedigen research på helt, ja men vad ska jag säga? Nej men alltså saker som man verkligen inte behöver researcha. Det finns ju liksom inget intresse för allmänheten att veta huruvida Anna Bok har ljugit om en specifik maträtt, om hur hon har vuxit upp, vem hennes pappa egentligen är. Alltså det är inte av allmän intresse. Hon har ju inga liksom politiska åtaganden, hon har absolut ingen reell makt, utan det här
inga
är en
pengar,
nej, inga pengar,
ingen alltså, status.
Nej, så att det är en podcast enbart för att håna och förlöjliga olika typer av personer som de tycker är lite roligt att så här, göra sig lustig över. Jag tycker det är en vidrig podcast. Jag framhärdar i det. Det är en riktigt så här klassisk mobbar Alex Schulman på Stureplanstiden liksom. Mm.
Men det jag inte förstår är ju att en sån här podd ens får uppmärksamhet och skrivs väldigt mycket om. Ja men med MeToo så hoppades jag, trodde ändå att mycket av mobbarkulturen skulle försvinna.
Mm.
Men det har den inte gjort och nu tycker jag att den oförblommerat är på väg tillbaka. Kanske mycket för att vi lever i en tid av krig och klimatförstörelse. Ingen bryr sig längre. We're gonna die anyway. Och då är det här i alla fall någonting som är tydligt och roligt.
Mm.
För filmkultur är ju mycket tydligare än vad finkultur är.
Mm.
Men jag tänkte, kom du ihåg när Trams Frans påpekade då, eller sa att Anna Boks ravioli inte var hemmagjord utan ur burk.
Mm.
Det är också sån jävla mobbarstil att ge sig på någonting som en människa har passion för.
Mm.
Det är ungefär som att säga så här, ja men du ser ut som liksom en groda när du rider. Trodde du att du skulle kunna så här, se ut som en adelsfröken typ? Mm. Ja men förstår du? Mm. Det är så här, att man ger sig på både personan och passionen.
Mm.
Vilket blir så här dubbelmobbing. Sen är det som vi ska ta bladet från munnen så är det tydligen då 2023 okej att mobba människor som inte har tillträde till finkulturen.
Mm.
Men här kan man också göra skillnad för vissa schlagermänniskor som Anna Bok har liksom försörjt sig på sedan hon var 16. Anses ju ändå som väldigt fina. Ta Loreen till exempel. Vem skulle göra en sån här podd om henne till exempel?
Nej, nej. Hon kvalar inte in. Och jag kan säga
hon är
så här,
smal och vacker.
Ja, hon är smal och vacker. Det är bara det han har. Mm. Ja. Så att det räcker inte med att man som man kan man ju komma undan med att se ut som ett härke liksom.
Man kan väl ändå säga att, så här, att genom historien så har rika, kulturella människor med makt varit stora och tjocka männen i alla fall. För att det har visat på pondus att man har råd med mat hit och dit. Men det här har ju sakta men säkert slimmats med åren, att även männen liksom ofta är då vältränade och liksom lever på någon form av, ja, vad ska man säga, blodutgjutelse diet. Men det finns ju fortfarande män såklart och kvinnor som är stora och som får tillträde till finkulturen. Inte kvinnor i och för sig, men vissa män som du påpekade. Men
alltså så här, för en kvinna, oavsett vilken typ av kapital du bestämmer dig att försörja dig på, om det är det kulturella kapitalet, om det är liksom ett ekonomiskt kapital som typ entreprenör. Det är spännande för du och jag har ju precis just nu varit på ett föredrag om den danska entreprenören Pernille
Lotus.
Ja. Och alltså herre jävlar, där har du en snygg kvinna.
Mm. Och vilken story.
Och vilken jävla story.
Gode gud.
Ja men gode gud. Och liksom så här,
berätta lite om hennes story, den är väldigt,
ja,
spännande.
Pernille Lotus är dansk så här, vd för, hon byggde helt enkelt influencer marketing branschen i Danmark. Alltså hon var liksom den första att ta den marknaden kan man säga. Så hon startade och skapade Cube, som är ett liksom influencer marketing företag där man säljer som mikroinfluencer. Kan man liksom koppla upp sig mot Cube och så får man massa olika dealar så att man kan tjäna pengar på sitt konto. Och det var hon
finns
som,
även i Sverige.
Finns även i Sverige, finns i hela Norden. Och nu har hon sålt Cube då för ett så här mångmiljonbelopp. Men hon kom ju liksom från en extremt trasig bakgrund. Hon har haft ett gravt kokainmissbruk. Hon har vuxit upp i ett trasigt hem utan pappa. pappa, hennes mamma fick, hon fick cancer i bukspottkörteln. Så hon blev liksom föräldralös när hon var 11 år och tog hand om sin lillebror, typ. Så hon har verkligen gjort hela den här entreprenörsresan helt själv, utan utbildning, och är liksom en av Danmarks största entreprenörer och makthavare, kan man säga, digitala makthavare. Och hon är ju så sinnessjukt snygg. Mm. Kan man säga det?
Ja, sinnessjukt. Många danskor är ju det.
Och hon drog också under sitt föredrag, vilket var lite osvenskt. Nej, men hon berättade ju att en stor del av hennes framgång handlade om att hon fick 1 miljon av en dansk gubbe för att hon ville starta Cube. Och hon sa lite så här, skrattande, att så här, nog visste jag att han gav mig de där pengarna för att han ville att jag skulle ligga med honom.
Mm.
Mm. Och jag, det första jag sa när jag hade fått pengarna, det var att det kommer aldrig hända.
Och 3 månader senare så blev de ju ihop.
Mm, precis.
Så lätt är det, grabbar.
Slog mig så här. Kvinnors absolut främsta kapital, och där kan man tycka vad fan man vill om, men tyvärr tror jag verkligen att det är så. Det är skönhet.
Mm.
Alltså, är du tillräckligt snygg så behöver du inte oroa dig för någonting. Och det är inte någonting som jag bara tror, utan det finns ju otaliga studier som bevisar detta. Att snygga människor är lyckligare än fula. Mm. Det är så jävla hemskt. Och vi kan ju förklara det med att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som pumpar oss fulla med de här idealen och med det här eventuella då kroppshatet, eller ja, vad ska man säga, fulhatet som man upplever om man inte når upp till gängse skönhetsideal. Men samtidigt så har ju det här beskrivits i alla tider, i all, genom historien, att det är någonting som gör att kvinnor liksom kan ta sig från så här bottenskrapet till toppen.
Och det, jag tänker när det beskrivs det rent historiskt, innan det fanns då bilder eller ens att, ja, det kanske var de allra mest rika som blev då nedklottrade på någon form av porträtt som då var förskönande.
Mm.
Så mycket bråk som man hört om. Sådär ser jag inte ut. Jag har inte den där näsan. Men du sa ju adelsparre att jag skulle måla. Det är så som du såg ut.
Mm.
Nej, Dorian Grays liksom porträtt. Man vill inte se ut som man ser ut om man inte är otroligt vacker.
Mm.
Och jag tänker såhär, Karin Månsdotter som liksom drottning av Sverige, som var en musa från liksom en bonunge. Ja, hon beskrivs som de här stora blå ögon och barmen hit och dit. Det har varit helt omöjligt att ta sig någonstans i den här världen som kvinna om du inte har haft ett sexuellt kapital som då har föranletts av ett utseende kapital.
Mm.
Och det är precis som du säger, jag tycker det är väldigt intressant den här ganska nya forskningen som gjordes efter corona angående betygen på Uppsala universitet.
Mm.
Att det visade sig att när man inte längre såg eleverna,
mm.
så vad hände då? Jo, de snygga eleverna fick mycket sämre betyg.
Ja.
De fick samma betyg som de fulare eleverna,
mm.
vilket då liksom blev ett ramaskri. Och där förklarades ju ganska liksom, ja, det var ju ganska tydligt att när man inte ser då eller blir hänförd av någons vackra utseende, då är det inte lika viktigt. Då blir inte kognitivt, du blir inte kognitivt förtrollad, så då blir du mer skärpt när du ska sätta betygen. Vem var det? Det var Anna-Lena Pettersson, just det, en söt tjej. Men man kommer inte riktigt ihåg liksom.
Mm.
Och då gick betygen ner, och det grövsta.
Och det här föranleder ju oss att prata om Läckis sommarprat.
Ja, vi ska försöka göra det här på ett liksom stringent och koncist sätt. Vi försöker liksom vrida och vända på det analytiskt. Vi vill inte att det här ska vara någon form av mobbing. Vi försöker bara så här, ta reda på vad som är vad. Kan man säga så?
Och till att börja med så måste jag säga, instämma i kören, att det var ett väldigt modigt sommarprat.
Mm.
För det här är ju någonting som jag som har följt Läckberg så länge på Instagram, för hon har ju en så här, hon har ganska mycket besserwisser i sig, och det kan jag känna igen mig, det har jag också. Men just när det kommer till utseendet och kroppen så ser man ju på hennes konto att hon gömmer sig, och hon kan inte låta bli att älska att lägga upp bilder på sig själv när hon är liksom, som hon själv då tycker, snygg, det vill säga när hon är smal. hon är liksom så här, så otroligt dubbel till att hon vill älska sin lite då kurvigare kropp. Samtidigt så vill hon absolut inte lägga upp bilder på sig själv när hon är kurvig. Och hon står inte ut med riktigt hur hon ser ut. Alltså hon har gjort operationer. Det har hon ju också varit öppen med. Av näsa, läppar va? Och det här med näsan är också så här. Nej, men då menar hon att hon har gjort den av liksom hälsoskäl.
Vad är det för hälsoskäl?
Nej, men att hon ska ha fått näsan tror jag liksom. Ja, men att hon ska haft på olika sätt svårt att andas. Snark, ja, jag vet inte riktigt. Men samtidigt så ser man ju att det är en estetisk operation. Liksom.
Mm, mm.
Så hon är inte riktigt öppen med att hon har gjort då den här operationen för att bli snyggare.
Det kortet drog ju Gina också.
Ja, Gina gjorde, alltså, många skäms ju över att man vill operera sig för att bli snyggare. Mm. Utan då drar man massa olika hälsoskäl.
Nej, men jag tycker så här. Men Gina till exempel, där är det ingen som frågasätter. För hon har kulturellt kapital. Och hon har även ett annat kapital eftersom hon är av... att hon inte har ett svensklingande efternamn. Så att hon är för kreddig. Så hon kan säga lite vad fan som helst. Och ingen ifrågasätter det. Och det tycker jag också är...
Ja, men ingen ska väl egentligen bry sig, tänker jag, huruvida man har gjort en operation.
Nej, problemet är ju att,
ja, men det, så här, för mig blir det bara väldigt så här, dubbla budskap. Att hon vill ju väldigt gärna omfamna liksom alla kroppar, alla ansikten, alla ska få se ut som de vill. Vi ska sluta med det här kapitalistiska skitidealen som gör att vi hatar våra looks och vårt, vår kropp typ. Samtidigt så kan hon inte låta bli att hata sig själv. Och det är det här sommarpratet handlar om.
Ska vi lyssna lite?
Mm.
Hur mycket väger flodhästen nu? Vad tror du i kilogram? Jag tippar på 90 plus minst. Gråhårig med grav övervikt. Fy fan, en sån fläskfia som rullar runt i sängen och tar upp plats för tre personer. Simon sover på soffan. Det är en av de många kommentarer som nu fyller tråden av mig på Flashback. Med början under pandemin gjorde ett antal olika saker att jag hemföll till det ställe som för mig alltid varit en tröst. Mat. Jag har gått upp 20 kilo. Och det är en oförlåtlig synd i vårt samhälles ögon. En svaghet att förakta. Att håna. Att kommentera. Min kropp och dess utseende är allmän egendom och domen är hård. Och jag lovar, det finns ingen som hatat min kropp lika mycket som jag själv.
Det här är ju den mest frekvent återkommande förklaringen såklart till varför 70-talister håller på och jojobantar och inte är nöjda med sina kroppar och gör om sina kroppar och ditt och datten. Vår barndom då, att vi har vuxit upp med
skeva kroppsideal.
Precis. Mm. Och men jag har tänkt en del på det. Jag tänker så här på 90-talet med många av de H&M-modellerna. De kände ju mer än vad snubbarna gjorde. De var kurviga, de hade makt. De var liksom förebilder. Det var en liten mindre klick än vad jag är nu. Det var ett gäng som tog en för teamet. Jag tänker så här, just den tiden var väl ändå ganska fri. Utan Instagram, utan, ja, det var liksom pelare för H&M. Men kan det ha förstört en hel generations kvinnor? Jag har svårt att tro.
Nej, men jag har svårt att tro det. Men däremot så tänker jag bara att så här, generellt barn är hyfsat skoningslösa. Och jag
hyfsat skoningslösa?
Alltså de är skoningslösa. Och vi har ju varit inne på det här förut. Mitt liksom nyväckta vad ska jag säga, jag ska inte, aversion snarare än hat liksom mot skoltiden.
Mm.
Att vi blir placerade i roller och i fack där vi sen liksom tvingas befinna oss under en väldigt, väldigt lång tid när man kanske inte känner sig hemma. Mm, alltså väldigt tidigt när man går i första klass vet. Så vet man om man är ful eller snygg,
ja,
till exempel.
Ja, det är det jag menar.
Mm,
det är
så... söt eller ful.
Ja,
tjock eller smal.
Mm, det är de facken som finns. Mm. Rolig eller tråkig, tjock eller smal, snygg eller ful, bra på sport eller inte bra på sport, bra i skolan eller inte bra i skolan. Och det som hela tiden är liksom den härskade gralen över alla de här andra facken, det är om man är snygg eller ful.
Ja, alltså du kan aldrig kompensera att vara bäst i klassen med att vara snyggast i klassen.
Nej.
Alltså alla, skulle jag säga, under min skoltid valde hellre senare att vara snygg än bra.
Ja. För det var de man beundrade. Det var liksom Sanna Löves. Det var, alltså, det var de snyggaste tjejerna. Mm. De var förebilderna. Inte de som var bäst i sport eller var bäst på att sminka sig. Det var de som var de snyggaste brudarna som man då tyckte lite rent naturligt.
Ja, och då kan man ju tänka så här. Ja, visst, vi levde då under ett 80-tal där så här, tidningsindustrin kanske exploderade i viss mån med tidningar som Veckorevyn och ja, vad hade vi mer på den tiden?
Frida.
Tidningen Frida. Date. Ja, dejtparfymen och sådär. Och vi fick vissa typer av idealflickor och kvinnor presenterade för oss liksom.
Och alla program byggdes ju upp efter liksom den mörkhåriga häxan och den blonda goda. Dynastin, Dallas. Jo, om man var alkis då fick man vara lite rödhårig också.
Det var väldigt Suellen mycket... i Dallas bara.
Ja, det var väldigt mycket liksom disneyferat. Det var så här, den goda och den onda, bröderna Grimm. All, liksom alla, jag ska säga, alla tv-serier och alla filmer och alla liksom, ja, skönhetsidealer byggdes ju upp då efter typ Askungen och liknande sagor. Ond och god, snygg och fin. Och den blonda var alltid den vackra Lex Askungen.
Men om du tänker på din egen så här, mellan ettan och trean eller kanske hela vägen upp till nian då, mellan ettan och nian. Var befann du dig på snygghets- söthetsskalan?
Om man ska ta från barndomen så var jag ett väldigt gulligt barn. Alltså jag var ett sött barn. Stora ögon, blont hår, lite rultig, glad. Liksom, jag var, vad ska man säga, ett sött barn. Och glad och rolig. Därför fick jag ju uppmärksamhet eftersom jag var ett sött barn. Och så fick jag uppmärksamhet i skolan, i förskolan liksom, för att jag var ett sött och ganska smart barn, vilket också var en härlig kombo såklart. Och det här har ju fortsatt liksom hela mitt liv, att människor har tyckt att jag har varit söt och snygg. Sen kanske jag liksom låtsas om att jag inte kanske har nyttjat det eller utnyttjat det. Och jag kanske inte har gjort det på Anita Clemens sätt, förstår du? Så här, ja, men använt mina attribut. Jag säger det med den äran liksom. Och det kan vi känna att det kanske jag kunde ha gjort lite mer. När man inser hur lätt det är. Att även vid 50-årsåldern sitta på sig en liksom, så här, tubklänning och alla blir tokiga. Men på senare år så har jag börjat tycka att det är roligt att använda mitt skönhetskapital. Sent om sidor. Men jag inser
men det är väl
också...
kanske också för att man märker att det håller på att försvinna. Alltså jag kommer liksom, det här är några år nu när jag verkligen kan vara snygg som en så här 25-30-åring.
Ja, och innan har jag ju alltid tagit det för givet eftersom folk har tittat på mig i min omgivning med ögon om att jag är söt och snygg. Så det är ingenting jag ifrågasätt först nu då när jag känner så här, gud, nu kanske man har 5-10 bra år i någon situationstecken. Så att jag tror att det som det handlar om är att man kan vara liksom förnäm och fåfäng på ett snyggt sätt som inte är liksom, se på mig, se att jag är snygg, jag vill ha uppmärksamhet. Det är mycket finare än att liksom kräva blickarna, förstår du?
Jag känner mig som att jag absolut inte var en av de sötaste i min klass. Utan att jag var någonstans kanske i mitten, alltså så här, antingen alltså så här, verkligen inte någon som var så här utmärkande vacker. Och då kan jag ju säga så här, jag hade ju liksom utåtstående öron när jag var liten, jag var jättekort, jag var så här kortast i klassen och vägde minst i klassen och hade ganska sneda tänder innan jag fick tandställning liksom. Ja, men verkligen vuxens mamma. Och så här, så att, nej, jag var inte en av de absolut sötaste ungarna. Det fanns så här barn som jag kunde se som jag var så här, gud, det här är en dock. Så där, tänk om man såg ut så där. Och det här är liksom en skoningslös verklighet som man blir varse. Och vi hade ju ständigt massa så här 70-talslärare som är så här, spelar ingen roll hur man ser ut, alla är lika mycket värda och alla, man spelar ingen roll var man kommer ingen
fattar
ifrån
någonting. Man bara,
alla
man
bara, ja, pumpa. Alltså, de kunde sitta och pumpa i barn dessa liksom
falskhet.
Nej, men på något sätt så här, barn är skoningslösa ändå. Och det har ingenting med uppfostran eller dålig uppfostran. Den jämförelsen ligger i liksom mänsklighetens
historia.
Historia och beteende. Att vi hela tiden liksom skapar ett jag utifrån vad vi inte är och vad vi är. Och jag är ful, jag är snygg. Alltså så. När jag lyssnar på Läckbergs sommarprat så tänker jag att hon är modig. Men jag tycker också att jag saknar liksom en lite större fucking analys. Om man nu ska göra ett sommarprat, för jag tror hennes tredje gång hon gör det, så räcker det inte riktigt för mig att hon bara så här, gråter ut om sitt kroppshat. Jag tycker hon borde kunna vara lite mer educating. Det som är inne nu på stora sociala mediekonton. Att man faktiskt bemödar sig om att så här, inte bara så att säga göra den här klassiska sommarpratan. Att boho, jag har hatat min kropp hela mitt liv. Boho.
Nej, jag fattar.
Utan så här, varför inte gör bara, varför?
Vad handlar det om egentligen?
Ja, vad handlar det egentligen?
Kroppen?
Är det det här? Alltså, kunde hon ha så här droppat några studier eller någon liksom så här sociologisk, alltså så här, några teorier. Det är bara den här känslan hela tiden. Och det kan jag säga så här generellt om sommarpratan, att jag är ganska trött på det greppet. Mm. Och sen fattar jag att hon är skitsmart, för hon riktar sig till en publik som kanske inte är så jävla akademiskt bevandrad eller intresserad av analys, utan det räcker för dem att man gråter över att man känner sig ful. Liksom.
Ja, för att man själv kan spegla sig i det. Liksom, 8 av 10 eller 9 av 10 människor kan ju det.
Och man slipper känna sig ensam.
Ja, de talar för det. Det är som The Loneliest Whale in the World, som den här dokumentären heter. Att alla är så här, där simmar någon kring havsljud, han. Och kan man höra ekolod, han är helt ensam. Miljontals människor kan identifiera sig, för att de också känner sig ensamma och utanför och konstiga och hybrider och jada, jada, jada. Så att jag tror att det handlar ju om att gemene man inte vill ha en mer djuplodande analys. De vill bara säga, jag känner mig tjock och därför är jag olycklig, punkt.
Ja, men det som blir märkligt, det är ju att, och det är det här liksom som jäckar mig. För Läckberg har ju fått liksom enormt mycket kärlek efter det här sommarpratet. Och nu lägger hon då upp på sitt Instagramkonto massor med bilder på sig själv som barn. Mm. Bland annat när hon har de här flaskbotten, tjocka glasögonen och den nya frisyren som hon bad om att få se ut som Diana.
Mm. Men kan jag lägga in en grej här då? Mm. En liten passus. Dels måste vi ju, för att vi inte ska själv verka som att vi inte heller gjort någon analytisk förmåga oss själva. Du blev ju väldigt vacker sen. En av typ Sveriges vackraste kvinnor. Så att du var ju en så här ful ankung. Så du kan ju inte liksom relatera till att du verkligen blev vacker.
Jag kan ju också, alltså det var ju någonting sjukt som hände när jag gick i nian. Att jag så här gick från att vara ett så här ganska litet, skralt, faktiskt hyfsat fult barn, till att liksom bli ganska lång, väldigt smal, väldigt liksom långt hår, alltså många så här epitet som ansågs vackra. Men grejen är att det sitter kvar ganska hårt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
det där från att man går i, alltså det vi matas med, de budskapen vi matas med under många år av andra barn, av gruppen, liksom det sitter kvar. Så har du blivit mobbad under ett år när du var 8 år, så kommer det tyvärr liksom leva kvar i dig som en, som ett stråk av osäkerhet och sådär. Så att jag, det jag lärde mig av det, och jag säger så här, jag är ganska glad över det, att jag var average. För att jag har aldrig brytt mig så himla mycket om mitt utseende. Och jag är ganska glad över att inte vara en person som stirrar på mig själv i spegeln hela tiden. Och som, jag sörjer heller inte särskilt mycket att jag nu går in i åldrande. Jag tycker det är så här, I don't give a fuck typ. Jag går väl tillbaka till när jag var så här 8-9 år och inte särskilt söt.
Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att när man kan kritisera hur andra ser ut, hur andra är och jada jada, för att man själv aldrig varit med om det. Och jag tänker ganska ofta på det, att det är så här, men som en kompis eller man hör någon säga så, jag blir så himla ledsen att jag inte blir bjuden på det där. Jag blir ledsen att du inte kom när du sa. Så kan man liksom ha initialt säga, jaha men vadå, spelar roll, jag hann ju liksom inte, vadå, det här var ju mina vänner, eller liksom, alla kan väl inte alltid vara med alla. Och så tar man liksom lite avstånd i det, att man själv alltid haft massa kompisar, alltid blivit bjuden på grejer, alltid varit populär. Och sen de få gånger som man inte har blivit bjuden, eller någon kanske har retat en lite eller sagt du får inte vara med, hur jävla ont det gör. Och den känslan har alla i kroppen någonstans och i sitt DNA. Men om vi i miljontals år har utvecklats från liksom fiskar till små djur som går på marken, till fula små apor på en meter, till håriga, skäggiga liksom monster, till det vi blev sen. Det är klart att det finns i vårt DNA. Det bara ligger ju där, så att skön är kapitalet som gjorde att vi blev de här utvecklade människorna.
Ja, men någonstans är det ju så. Och det är, som sagt, man kan tycka vad fan man vill om det, men vi har liksom kapitalismen som kraft bygger ju också på att man så här skannar av mänskligheten och bara, vad tycker den här gruppen är viktigast? Nej, men de tycker skönhet är viktigast. Då skapar vi produkter utifrån det. Så det är inte så att kapitalismen är en ond kraft som vill få oss att känna... Det tror faktiskt inte jag på. Alltså, de vill få oss att känna oss fula och mindvärdiga så att vi ska vilja... Nej, det tror jag inte alls på.
I så fall skulle ju inte sminka ens vara kul.
Nej, för då måste det vara... Då kommer ju liksom marknaden... Vilket ju håller på att hända nu. Alltså hela kroppspositivismen. Det finns ju massa kapitalister som tjänar massor med pengar på det nu också. Att alla ska känna sig vackra. Varenda jävla företag håller ju på att plocka upp det nu. Att det här är en sån stor rörelse. Och att kvinnor behöver få känna sig representerade. Oavsett vad man har för kroppsstorlek. Titta på liksom de största klädkedjorna nu. De saluför ju liksom sina produkter på alla möjliga typer av kroppar. Och modeller i olika åldrar och sånt. Det är någonting som just nu är väldigt
inne. Jag vet, men... Vet du vad problemet är med det sättet? Det görs ju lite schablonaktigt fortfarande. Men jag kan ibland känna att det kan ge motsatt effekt. För jag tänker så här, för den svarta då populationen till exempel i världen eller i Sverige, så ger det ju så otroligt mycket mer om du kastar in 20 Beyoncé. Med liksom skärtament och kändiskap och styrka och girl power, än om det gör oss liksom slänga in någon liksom tjej som är svart och som är, kanske inte är modell, men in med i kampanjen bara, ta med en, det vet man ju hur liksom branschen är, ta med en tjockis hit och dit, och så någon som är ginger, någon med fräkna, någon kanske ska ha ett halvt ben också. Men jag tänker, om man ska gå hela vägen och förändra, då blir det motsatt effekt.
Jag kan hålla med om, jag tycker det känns lite som greenwashing. Att det är såhär, oj, det är massa representation nu, så här, upp med fingret i luften och bara, vad är det som gäller? Det blir så här väldigt ängsligt och det känns väldigt såhär. Samtidigt tänker jag att det är, någonstans måste det ju börja liksom.
Och då kan man göra det med det ögat, att det också ska vara så här snyggt och skärpt och fint, och alla ska få liksom möjligheten att vara sitt bästa jag. Så tycker inte jag att det känns nu.
Nej.
Det är bara en inkvotering för att det ska vara så, för att man är rädd för att liksom det onda ögat ska läggas på en typ. Annars skulle de inte fortsätta använda liksom till exempel Bianca Ingrosso som har ätstörningar. Det skulle ju aldrig gå. Men de tar ju det för de vet att det är det som säljer.
Jag vet, det är det. Och det är så här, hur mycket man än använder sig av representation och olika typer av kroppar, så är det ändå den smala kroppen och det snygga ansiktet som kommer sälja mest. Det är så jävla deppigt, så inte klokt. Men det är så det ser ut bara. Och jag vet inte riktigt vad som är lösningen på det här problemet. Men jag tror tyvärr inte att lösningen heter liksom kroppspositivism.
Det är den människan som gör den här kampanjen, eller de människorna, tar de här människorna på fullt allvar. Okej, de kanske inte ser ut som Beyoncé, men we're gonna make them look like fucking Beyoncé. Mm. Men istället så in lite snabbt där, så har vi den, och sen den där utan ben.
Eller jag vet inte, jag kanske är ut och cyklar. Det har ändå funnits perioder i vår historia, och jag menar, vi har ju erfarit det här under Kim Kardashian-eran, att man faktiskt vill skapa en fylligare kropp. Från att ha varit liksom sönderbantade putsar sent 90-tal till att helt plötsligt vilja ha sillisar och en kurvig rumpa.
Liksom, att vara en kurvig, normal kvinna, alla bondmora. Mm. Liksom, som någon kille sa till mig, men jag gillar celluliter. Och jag kan tycka gå igång på lite tjockare kvinnor. Men det ska vara rätt sorts celluliter. Och det ska vara rätt sorts fetma. Okej, okay, och vad fan är det då? Ja, men du vet, det är så här, nu ringer vi son och snackar ut om så här, rök nedstigande led, vilka som var hans modeller, för de var ju också rätt fetma, förstår du? Och Kim Kardashian då, som har opererat stjärtamentet, som har opererat brösten, hon är ju som en ängel i liksom Michelangelos tavlor. Mm. Det är tuttarna och sen så är det liksom stjärtamentet, men det är ändå helt platt mage. Perfekta långa lår. Så att liksom, det går inte att jämföra. Utan hur vi än gör, så sitter det i om man var en ful unge eller en tjock unge.
Ja, jag vet, det sitter
i. Och om man var en smal unge eller en liksom, ja, en vacker unge. Det, här, det finns i oss hur människor tittar på oss med blicken. Den är självklar, den här blicken. Jag får vara med, jag är i Kassam. Jag deltar, jag kommer få hjälp. Även om jag blir punk, även om jag är dum mot min partner, även om jag liksom kanske inte är värd det här, eller om jag vill starta ett företag som hon dansken säger, då finns det alltid någon där som tycker att man är härlig och snygg och vacker. Och då blir man per automatik också en rolig underhållare ofta. Man har mycket anekdoter för man är med om mycket grejer. Man har stålar, man får med i den här världen, man blir bjuden på grejer. Så det handlar inte om att man är snygg och liksom underhållande. Det är ju någonting man blir på vägen.
Ja, och att man bygger på sin personlighet, för att det kan kännas lite väl platt att bara vara skitsnygg. Men
tillbaka till Camilla.
Tillbaka till Camilla. Så jag tänker att så här, hennes stora problem när man ser bilder från hennes barndom, tycker jag inte verkar vara att hon är ett mulligt barn.
Nej, hon är inte dugg mulligt.
Nej, utan det är att hon inte är vacker.
Mm.
Och liksom, det verkar vara den stora, så att säga,
smärtan i henne
liksom. Och det blir lite konstigt då, tycker jag, att hon ägnar hela det här sommarpratet åt att forma kroppen eller inte, att bli tjock eller smal. När det är någonting mer, alltså att vara tjock är, det är inte svaret, det är faktiskt ansiktet, skulle jag säga, är viktigare än kroppen.
Och håret
såklart.
Och det som också är en stor skillnad när hon beskriver då, som en jätterolig bild, att hon gick, som man gjorde då på 80-talet, och sa jag vill se ut som den och den. Mm. Jag vill ha en permanent som den. Jag vill se ut som den. Jag vill ha kläder som den. Det var väldigt betingat till en viss person. Och då gick hon in och sa jag vill klippa mig som Diana. Jag vill ha Diana, prinsessan Dianas frisyr. Men nu återkommer vi till det här igen. Att även liksom, ja, men de flesta såg ut som härken i det, men de vackraste barnen var ju jättevackra även i en dålig frisyr.
Jag menar det.
Det var så mycket dåliga frisyrer. Jag kommer ihåg att det var ståluggade hockeyfrilla. Jag var liksom skallig på huvudet. Så det var några långa testar. Men jag var ändå brunbränd och söt i ansiktet. Så liksom, jag kom ändå undan. Men om man inte är då snygg eller söt eller vacker, då blir det ju ingen kul. Och då är det man ser i spegeln. Och vackra människor kan se ut hur som helst. Det ser man ju på punken. Eller så här, klipper av med håret, jag rakar av med håret.
Sinead O'Connor, det går precis. Typ inte att göra henne.
Nej, man bara, det går på inte. Demi Moore, nej det nej, gick nej. Inte. Vi jobbar på, bort med hår. Lera ansiktet, ändå bara, jag vill se ut sådär, jag vill ha den där frisyren hit och dit. Du är liksom grundsnygg. Och du går med det hela livet. Med den lilla segerhuvan så här. Människor tittade på mig på det här sättet. Och jag lyssnade. Det var en kompis till mig som gifte sig för ett tag sedan. Och hon var den enda dottern och väldigt söt.
Mm.
Och det var ju väldigt roligt liksom, hur det beskrevs. Att de här brorsorna, de fick åka till det här Säffle Camp på på liksom semestern. Och medan hon sa, ja men då måste vi väl åka, om hon vill åka till Paris och Disneyland, då måste vi göra det. Man ser henne på födelsedagen med prinsessgrejer, stora tårtor, grabbarna är på sig. Ja men så här, hopp och slängland. Att nu kom till slut den vackra dottern, och det var ingen som ens orkade låtsas om att det var det viktigaste som hade hänt i den familjen.
Mm.
Så att man får också mycket favörer med att man är söt, för då framstår man genast också som charmig.
Ja, men verkligen. Mm. Och så här, sen kan man inte uttala sig, men om man inte vara liksom underskön alla.
Nej,
så här,
det är ingenting jag påstår.
Nej,
men det populär och söt är väl ganska stor skillnad på så här underskön, ja, som vissa är.
Ja.
Men jag tänker som vi pratade igår om Paulina Porizkova.
Mm.
Har varit supermodell i många år, gift med Rick Ocek, som var frontfigur i The Cars. Hon rymde ju då. Hennes mamma kom från Polen och flyttade till Sverige. Hon var så underskönt barn som folk blev besatta av. Som de där söta tvillingarna också.
Mm.
Så säger, nej, men bara sitter och tittar på dem och tänker,
världens vackraste barn.
Ja, hur kan det här skapas? Hur kan det vara så här jävla perfekt? Så var ju Paulina också.
Mm.
Men nu blev ju hon lämnade sin gamla gubbe då, och sen visade sig att när han dog hux flux så var hon inte inskriven i arvet.
Mm.
Och där har hon skrivit mycket om, tycker jag, med den äran också, så här, väldigt sårbart, att jag hade älskat honom i 30 år och sen var han sjuklig och gammal och jag kände att jag måste gå vidare och då ska han straffa mig in i döden. Mm. Men nu har ju hon liksom, hon för ut korståg om att hon inte då tar botox.
Mm, hon opereras inte, hon tar inte botox.
Och det är kampen mot det.
Mm.
Men hon har typ ett, den snyggaste kroppen jag någonsin sett.
Mm.
Två, hon är fortfarande bland de snyggaste människor som går på denna jord.
Mm.
Och det har vi ju pratat om innan också, att så här, människor som alltid är vackra, vare sig de har botox eller liksom fixar läpparna, eller de har långt, starkt, vackert, lockigt hår. Ja men Tuva Novotny som är så här, jag tänker inte ställa upp och få sminka, så jag tänker inte ställa upp. Nej för fan, du behöver inte det. Så det här är också så skevt att de få människor som uttalar sig om att så här, man inte ska ställa upp på skönhetsidealen.
Mm.
Det är också några av världens och Sveriges snyggaste människor.
Mm.
Liksom, allting blir ju bara kletigt då. Och så då kommer Camilla Läckberg, och då kanske hon själv inte har insett att det handlade aldrig om fettman. Det handlade om att
skönhet.
Blicken på henne var inte det vackraste barnet i klassen.
Mm.
Och det är det som gör ont. Inte att man går upp och ner några kilo, det gör vi alla.
Mm. Ja men jag tror det, jag
eller,
inte, nej, men liksom, nej. Ni som lyssnar, det här är liksom en djungel.
Det här är en tes vi har.
Det
behöver inte vara sann.
Det behöver inte vara sann. Men det är samtidigt också så här, bland det mest tabubelagda man kan prata om. Är ful eller är snygg? Alla är vackra, alla är lika fina. Nej, det är inte så.
Mm.
Alltså, så här, det är också att leva i ett så här falsario att säga så till barn, tycker jag, när det blir så skoningslöst glasklart för en när man står där och det är liksom ett gäng andra barn som säger att man är en ful unga.
Mm.
Alltså, ja, och sen kan man vara hur älskad som helst av sin mamma och sin pappa och sina brorsor och liksom andra släktingar. Men det är ändå uppenbart, för det är i den där samvaron tillsammans med sin skolklass liksom, som man på något sätt formar ett ID, ett jag, ett vem är jag i världen, liksom känsla. Och sen är det som du är inne på, det kan hända skitmycket. Cissi Wallin är ju ett väldigt roligt exempel på det också. Hon brukar ju också lägga upp bilder på sig själv som barn, och hon var ju definitivt inte ett vackert barn.
Nej.
Men blir ju sen liksom att få ett helt otroligt jävla utseende som är, ja men super, hon är ju så vacker och ser ju så unik ut liksom.
Ja.
Mm.
Nej, men det är väl det som jag skulle vilja säga till Camilla, att hon är ju jättesnygg kvinna, så jag tror inte det handlar så mycket om att hon liksom väger så mycket lite. Det är någonting som sitter i oss, en självbild vi har, och det är jobbigt och det är inte särskilt lätt, men man måste också säga, man måste ändå ta ansvar när man har så många som lyssnar och så många följare. Det är inte bara det handlar om.
Nej,
det kan,
och jag
inte
kan
vara,
säga,
Gud säger att det inte bara det handlar om.
Nej, det kan inte handla om att det är så här. Och jag tänker också att min mormor, den generationen som föddes 1905. Alltså, de var ju helt skoningslösa. De kunde ju vara så här, du är mitt favoritbarn.
Ja.
Men du är en ful jäkel. Alltså, de kunde ju vara så här, mamma, vad fan är de födda bakom en bank?
Men även på 80- och 90-talet, stäng igen munnen. Du ser ut som liksom någon har kastat in, ja, men lite skyldig självmentaliteten. Mm. Skyldig själv, stäng igen munnen bara. Eller du ser ut som en tjej. Och föräldrar, det var inte så mycket med det där. Utan, men, ja, men det var man så man såg ut, och man fick utgå från det.
Och liksom, man fick på något sätt så här,
möta sitt öde och det man blev begåvad med typ. det är ingenting att hänga läpp över att du blev lite ful typ. Alltså, jag vet inte.
Eller lite dålig på sport. Du kan göra något annat, du kan städa.
Det kanske inte behöver vara ens livs sorg heller. Alltså man kanske kan bli vän med det.
Att det finns en otroligt tillfredsställelse i kontroll. Att ha kontroll över sin kropp och tycka att den är fin. Att ha kontroll över sitt utseende och tycka att det är liksom det bästa man kunde göra. Och det har ju Camilla gjort. Hon har gjort det bästa hon kan göra av sitt utseende och är skitsnygg. Så att, ja... Mm. Det är inte hela hennes värde att hon har gått upp i vikt. Och det går att ta ett sabbatsår och gå ner i vikt om man tycker att det är det viktigaste.
Ja, men det som jag tycker, ja, men jag blir också krass över att hon beskriver anledningen till sina viktuppgångar, förklarar hon med stress.
Mm.
Och det är väldigt vanligt att man bara, men jag är så stressad och därför bara... och jag har hon säger också att hon alltid har ätit för att trösta sig på olika sätt.
Mm.
Alltså för att lindra och döva.
Det är inte ovanligt.
Nej, det är inte ovanligt. Men det som är märkligt, det är ju liksom att när man är mångmiljonär och superkänd, varför måste man fortsätta jaga framgång och stressa så mycket då? Det undrar jag över. Alltså så här, varför kan man inte, som du säger, ta ett sabbatsår och bara... stänga ner sina sociala medier, stänga ner hela sin framgångsfabrik ett litet tag
och hitta tillbaka
och hitta tillbaks till någon typ av så här core. Det känns som att hon skulle behöva det.
Men kan det vara så att hon som kanske på något sätt vill ha revansch från barndomen och vill ha den bekräftelsen att hon är för framgångsrik är lika med vacker kanske för väldigt många, så hon kan liksom inte sluta jaga den där smogelringen liksom, hon bara...
Jag tror att, jag vet att Bengt Olsson sa det till mig, du vet författaren och kronikören. Han skriver för ett väldigt roligt spalt i Amelia när
jag
han svarar på så här
frågor. Många år.
Men det är för roligt när han svarar på. Han är lite filosofisk och
han är också ganska skoningslös.
Så skoningslös.
Ja, nej, men gå ut och knulla med någon då. Alltså, det är liksom lite så här gamla tiden så här, vad ska jag säga, så här, folkparksmentalitet.
Ja. Men han sa att han skrev sin första bok enbart för att ta revansch liksom, på sina klasskompisar och så här, ungdomsvänner, att så här, skapa sin plats som han inte tyckte att han hade på något sätt så här, i efterhand. Och jag har hört så många kreatörer som har det som en inre drivkraft att så här, nu jävlar ska jag visa er de där jävlarna som jag gick i gymnasiet med, eller vad det nu kan vara. Mm. Där man kände sig osynlig, där man inte fick någon som helst uppmärksamhet, där man inte hade något kapital som gick hem just i den gruppen. För det är ju också någonting som är så här skrämmande, tycker jag, att man kan vara ett osynligt barn i en klass och sen plockar du det barnet och sätter den i en annan skola. Helt plötsligt så bara blir en helt annan dynamik. Då, för att där liksom var en helt annan dynamik. Och det tycker inte man ska vara så jävla rädd för.
Nej.
När det gäller barn att faktiskt... liksom, känner man att man befinner sig i en grupp som har starka så här, hierarkiska drag.
Ja.
Det är inte alla barngrupper som har det heller,
nej,
tror jag.
Nej.
Men där man verkligen har fått stämpeln som en så här ful tjockis... plocka ungen därifrån alltså. För det finns liksom sunda barngrupper också, tror jag.
Och det behöver inte vara just att det är liksom ful tjock, det kan vara att man hamnar med liksom några kompisar som man har helt fel dynamik med, så allting går åt helvete hela tiden. Det blir bara så här, in i väggen igen, in i väggen, det blir fel. Det har jag gjort med flera mina barn. Det känns att nu hamnade du fel i fel dynamik, nu spelar du någonting som inte var. Nu får vi byta skola. Och det är också en utmaning, och det har blivit bra varje gång.
Ja, att man får liksom börja om. Man får starta på noll. Man slipper liksom bära på en historia tillsammans liksom. Nej, men super. Allt sånt här är skitintressant. Och jag tror ändå att det är så viktigt liksom att uppmärksamma att det finns skoningslösa barn där ute som liksom hjälper till att kreera en självbild för resten av ens liv. Jag tror att den...
Det är den
man ska vara uppmärksam på.
Kanske att man väger ett par kilo för mycket när man är 45.
Nej, precis.
Orsak och verkan.
Exakt, och att det lever kvar i oss.
Ja.
Jag vill en grej innan vi avrundar den här podden faktiskt ge er som lyssnar ett tips, ett sommartips. Vi befinner oss i Båstad.
Ja, vi sitter här, vi har precis badat uppe på rooftop på Skansen Hotel. Och jag har ju varit här mycket i min ungdom och barndom med pappa som var tennisskribent också för Expressen. Så att jag känner mig så himla hemma. Men det är verkligen ett fantastiskt hotell. Det ligger jättebra vid stranden, alla faciliteter, superhärliga rum, god mat. Nej, men det är så här perfekta spa-hotellet med brudarna. Vill du snubbe?
Ja, men det är det. Det är så sjukt mysigt här. De har ett litet kallbadhus som man kan gå ut. Och det är en ljuvlig bastu. Det är en varm liten pool, liksom som en källa där man ligger ute på den här piren. Och sen är det då havsbad. Och Bjärehalvön, den här delen av Skåne är ju sjukt. Alltså det är så vackert här. Det är någonting med havet som är... Jag vet inte, och jag älskar ju generellt hela västkusten. Just för att det är så här ett riktigt hav, det är riktigt tång, det är riktigt salt.
Det är riktigt salt, och du tänkte på när jag skuttade ner igår. Jag så här, kändes som Medelhavet, men det håller sig på rätt nivå. Det är fräschör, det är det.
Det är fräschör, det är en enorm fräschör. Och hela den här halvön, jag är också ett stort fan av Varberg. Och vi brassade också förbi Falkenberg, där vi... var inne och tittade på en utställning av modeikonen Marina Kerklidos små skapelser. Det är ett supergulligt litet så här museum. Den här sträckan, om ni
bakverken,
inte liksom...
Bakverken.
Alltså så jävla goda bakverk.
Ett tips till svenska museer. Skaffa någon som kan baka. För då skulle
köp inte in så här prefab.
Nej, stora, på det. Torra bullar och äckliga prinsessbakelser. Vi skulle sitta på...
varenda museum. Om det fanns liksom en hemlabakad så här, kokostårta med ananas som du åt igår. Nej, men det var så gott.
Allt var så gott. Och din cheesecake med
ostkaka. Nej, men det är så jävla gott.
Så att Skåne, vet du, jag är så glad att jag är här. För jag hamnar alltid liksom i Stockholmsträsket på Gotland. Eller liksom de här delarna där man... Skåne är ju helt fantastiskt. Jag vet inte varför, varför är det så svårt att komma hit.
Anledningen tror jag är att det är lite långt för en att köra. Men sen när man väl är här så är det ju alltid inom räckhåll. Det är så här, från Båstad till Torekov tar det liksom 20 minuter. Från Båstad till den vackra stad, det vackra, alltså Kullaberg. Det är ju så fint så att det inte är klokt. Ja, men det är så här, vad är det, 35 minuter. Det är så nära till allt. Man kan brassa över till Österlen och vi ska ju avsluta då våran vistelse här med... Vanås konstpark, alltså en skulpturpark som ligger i då lilla samhället Vanås som är, faktiskt Hotell Skansen Båstad, världens härligaste spahotell, och det är öppet året runt. Jag kan verkligen tipsa om det.
Jag med. Vi går i god. Nu ska vi på drinch.
Drink.
Puss och kram. Ha det så härligt.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.